Det har gått en vecka sedan vi firade påsk och vi har i texter och tankar fått påminna oss om det som är den kristna trons kärna. Att Jesus dog för våra synder, att han begravdes och att han uppstod på den tredje dagen, precis som vi hörde i episteltexten förut. Temat för den här söndagen är, som jag också sa inledningsvis, påskens vittnen. När man som förkunnare eller teolog sitter och jobbar med bibeltexterna och de här tankarna, så möter man ofrånkomligt det som man skulle kunna kalla för den akademiska teologin. Och jag har med stor förfäran sett hur man där under, låt säga, i alla fall 30 år, kanske lite längre, har präglats av en argumentation i sin teologi kring det som jag brukar kalla för som-teologin. Den här teologin bygger på en amerikansk religionsfilosof som var ganska inflytelserik i de akademiska kretsarna här, inte minst i början på 60-talet. Han talar om att allting i den teologiska tanken bygger på metaforer, det vill säga bildspråk. Som gensvarar på olika frågeställningar som man bär på. Och den här mannens teologi, den som jag kallar då för som-teologin, den har präglat väldigt många av de förkunnare, de teologer som inte minst syns och hörs i det offentliga rummet. Och skulle jag då utifrån det här ta ett aktuellt exempel, så är det ju utifrån påsken som vi nu har fått påminnas om dess budskap. I den här som-teologin så talar man gladeligen om Jesus som uppstånden, och det är ju fantastiskt när man tänker att wow, Jesus är uppstånden. Men det är inte riktigt det de menar när man har den här teologiska inriktningen. Så när man hör att de talar om Jesus som uppstånden, så drar i alla fall jag öronen åt mig. Därför att för dem är det bara en intellektuell konstruktion. En teori, en teologi. Du behöver alltså inte tro att Jesus är uppstånden i sin kropp så som Bibeln framställer det. Utan vad de menar är i det här teologiska spektrat att vi ser Jesus som uppstånden, som en bild. Men Jesus dog och han är inte kroppsligen uppstånden. Så här tänker väldigt många av de teologer som vi hör idag. De präglar även pastorsutbildningar, så pastorer marineras i det här sättet att tänka. Och jag kallar den här, eller definierar den här som-teologin, som en förnekelseteologi där kristendomen inte längre är fråga om liv, det är bara fråga om en tanke. Och nu kanske du undrar varför jag svävade ut i de tankarna så här i predikan, men låt mig påminna om dagens tema, påskens vittnen. Och predikan kommer att ha sin rot i första Petri brev, så har du Bibeln med dig kan du få slå upp det. När vi läser Petrus brev och även Johannes brev så är ju det två män som levde tillsammans med Jesus. De vandrade med Jesus, de hörde honom predika, de såg honom göra under. Och för dem var det här livet så påtagligt. Och de hade ju också mött den uppståndne Jesus. Och därför inleder Johannes sitt brev med orden att det som vi har sett med våra ögon, det vi har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Inte bara en teori, inte en teologi, inte en tanke, inte någonting som sitter i huvudet. För dem var det kristna livet ett påtagligt och verkligt liv. Inget bildspråk. Lukas, han inleder apostlagärningarna också med orden: i min förra skrift Teofilus har jag berättat om allt det som Jesus började att göra och lära. Det vill säga, Lukas är tydlig när han skriver det här efter Jesu himmelsfärd, att det här som Jesus började att lära, det är fortfarande pågående. Det är fortfarande en levande verklighet. Och när vi nu får läsa några ord ifrån Petrus brev så gör vi det mot bakgrund av det som Bo Giertz kallar för: detta är en riktig fanfar av jubel och glädje. Under 3 år hade Petrus som sagt varit med Jesus. Han tillhörde den innersta kretsen och även varit med honom som vän. Bara som vän. Men också som frälsare. Och därför tänker jag, han om någon är ju ett vittne om det som påsken handlar om. Så vi läser det han skriver något 10-tal år efter Jesu himmelsfärd. Första Petrus brev kapitel 1 vers 3 och framåt. Lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse ifrån de döda, till att äga ett arv som aldrig kan förskingras, aldrig befläckas och aldrig vissna. Det arvet finns bevarat i himlen åt er som av Guds kraft genom tron blir bevarade till den frälsning som ligger redo för att uppenbaras i den yttersta tiden. Och så hoppar vi till 8:e versen. Honom, alltså Jesus, älskar ni fast ni ännu inte har sett honom. Ni tror på honom fastän ni ännu inte ser honom. Och ni jublar i en glädje så härlig att det inte finns ord för den. Ni som är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Det första jag vill lyfta fram i den här texten, ja, det är ju att den som följer Jesus och tror på honom och har låtit sig döpas i hans namn är född på nytt till ett levande hopp. Det är ingen teori, det är ingen teologi, det är en verklighet just på grund av att Jesus uppstod ifrån de döda. Och tittar vi på vad aposteln skriver, Paulus skriver i första Korintherbrevets 15:e kapitel, i förlängningen av det ni hörde Elin läsa, så säger han att om Jesus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Varför ska man då tro om det bara är någon slags teori eller tanke? Och vad värre är, säger Paulus i förlängningen av den versen, då skulle ni, om Jesus inte har uppstått, då skulle ni vara kvar i era synder. Och det är ju ganska dramatiskt att vara åtskild från Gud. Då kom ju Jesus helt förgäves, även om man tror att han levde kroppsligen under de här åren, men sen inte uppstod fysiskt. Därför blir det heller inte så konstigt att de här moderna teologerna som präglas av det jag kallar för somteologin inte heller har svårt att blanda ihop allt det här, äpplen och päron och vad vi nu vill kalla det för. När jag studerade teologi på 90-talet så var vi på studiebesök hos Sveriges kristna råd vid ett tillfälle. Det är en intresseorganisation som samlar alla kyrkor och samfund i Sverige, och där satt deras representant stolt och proklamerade för en grupp avgående pastorsstudenter att ja, egentligen är ju alla religioner tårtbitar i samma tårta. I grunden, sa de, är det ingen skillnad på vad du har för tro, för allt leder ändå till samma centrum. Och en av kyrkornas världsråds tunga teologer, Karl Rahner, som också har ett inflytande på världens teologiska utbildningar, han menar i en bok att varhelst du upplever en känsla av nåd, får en erfarenhet av nåd, då har du mött den dolde Kristus. Det vill säga, kyrkans teolog här säger att det spelar ingen roll om du har gjort den här upplevelsen i relation till det du tror Mohammed eller Krishna eller vad som helst för religion. Han menar att det är underförstått, precis som kyrkornas, eller som Sveriges kristna råd, så menar han att allt är i grunden egentligen samma sak. Därför att i den här tanken finns inte det definitiva att Jesus är Herren, utan man ser Jesus som Herren eller som en av många herrar. Det här kan vara lätt att falla för om man inte tänker på hur allvarligt det är och vad de egentligen säger. Men i och med att pastorsutbildningar med den akademiska teologins redskap marinerar pastorerna i det här, så får ju det här också mer och mer genomslag när folk sitter och lyssnar på predikningar utan att kanske alltid tänka på de här ganska viktiga nyansskillnaderna. För när man skrapar på ytan och börjar se vad ligger det egentligen bakom de här orden, så märker man att det är tomt. Det finns ingen kärna. Och då landar vi i vad en av mina lärare på teologiska högskolan sa, att den kristna tron är som en lök med lager på lager. Och det låter ju bra, men har du plockat med en lök, så vet du att löken saknar kärna. Det lät bra, men när man började se vad det verkligen handlade om, så upptäckte man att det var ganska allvarligt. Därför är det viktigt att vi alla prövar all förkunnelse och undervisning som vi tar del av. Pröva den i bön inför Herren. Se den mot det bibelord som Herren har gett oss och verkligen söker ledning i vad är Herrens ord. Det ska ju prövas vad jag förkunnar, och det ska prövas vad alla andra pastorer förkunnar. Så nu skriver Paulus alltså att om Jesus inte uppstått ifrån de döda, om du bara ser det som en teori, som en tanke, ja, då är tron meningslös och vi är skilda från Gud eftersom vi då är kvar i våra synder. Som jag sa, konsekvensen av det här blir ju då att Jesus kom förgäves. Vad spelar hans liv för roll om det ändå bara är en teori eller teologi? Då skulle människan vara förlorad för evigheten och livet skulle begränsas till de år som vi får här på jorden. Och tänk vilken hopplöshet det skulle vara. Allt begränsas till här och nu. Och man kanske förstår paniken som människor idag upplever att försöka hinna med så mycket man bara kan i sitt liv. Man jagar efter allting för att försöka mätta det där tomrummet som finns i hjärtat. Och sen när man står vid sina nära och käras grav och sörjer, ja då sörjer man en evig förlust. Ungefär som jag har citerat den irländske dramatikern Samuel Beckett ett par gånger. Han skriver ju i sin pjäs I väntan på Godot med livet att det är som kvinnan föder gränsle över en grav. För ett ögonblick blir det ljust och sen är det mörkt igen. Men Gud vare tack! Paulus han skriver ju att vi sörjer inte som de som är utan hopp. För vi har ju ett hopp. Vi har ett levande hopp. Som Petrus fortsätter att genom Jesu uppståndelse från de döda har Gud i sin barmhärtighet fött oss på nytt till ett levande hopp. Och det är, för att återcitera Bo Giertz, det är en fanfar av jubel och glädje. När Jesus samtalar med sina lärjungar inför den förestående korsfästelsen, då säger han, ni behöver inte oroas inför det som kommer. Han visste ju att de skulle gå in i en tid av tvivel och kanske börja ifrågasätta allt det som de trodde på. Men Jesus i sin kärlek säger, ni behöver inte oroas. Ni behöver inte vara bekymrade, för jag, säger Jesus, ska gå till Faderns hus och bereda ett rum åt dig. För att du ska få vara det jag är, tillsammans inför vår Fader. Och det levande hoppet, det gör ju att vi förstår att inte sätta vår tro till att allt handlar om livet här på jorden. Det är inte fråga om att fullgöra allting här. För det här livet, det är ju bara början på vägen till vårt verkliga och sanna mål. Petrus säger att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som är förvarat åt oss i himlen. Och denne Petrus som skriver det här, han satt med Jesus vid bordet när han talar om att inte känna någon oro. Han kunde återkoppla till den levande verklighet som anden påminde honom om. Livet är inte här på jorden som målet är, utan målet för oss är ju att tillsammans med Jesus vandra från denna världen till den kommande, till den himmelska evigheten. Där finns det ett rum som Jesus redan nu har berett åt oss. Och när vi tillåter Guds ande att föda oss på nytt, ja då väcks ju hoppet om arvet som vi äger, vårt hemland, är himlen. Det är dit vi är på väg. Men än är vi ju inte där, det vet vi ju. Vi lever på det som man skulle kunna säga är templets förgård. Vägen man passerar när man går till det allra heligaste. Även om vägen till det allra heligaste är öppen tack vare Jesus, så har vi ju vårt liv på templets förgård. Och därför är det viktigt att förstå vad Paulus avslutar de här orden med, där han talar om hur Guds kraft verkar i våra liv och i våra hjärtan. Då vi genom tron blir bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den yttersta tiden. Det här är inget bildspråk. Det här är ingen somteologi. Att vi för vårt själsliga välbefinnande ska försöka komma på tankar som gör att vi mår så bra som vi möjligen kan göra här på jorden, när man tror att allt handlar om här och nu. Vad Petrus talar om är något reellt, någonting viktigt och konkret. Lika osynligt som syret, men också lika verkligt som luften som vi andas. Och där stavas nyckeln tro. Petrus avslutar den här tanken med orden att Jesus älskar ni fast ni ännu inte har sett honom. Ni tror på honom fast ni ännu inte ser honom. Och ni jublar i en glädje så härlig att det inte finns ord för den. Ni som är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Nu är det ju så att vi kan inte bevisa sanningen i dessa tankar. För det går inte med vetenskap och empiri att verifiera det här. För Petrus säger ju, det handlar om tro. Att tro att detta är sant. Att släppa greppet och lita på Herren. Att öppna sitt hjärta för den helige andes verk så att han får göra det här livet uppenbart för oss. Och det är därför han skriver att vi älskar Jesus och vi tror på honom fastän vi ännu inte ser honom. Men när Guds ande får plats vid kontrollspakarna i vårt liv, då faller bitarna på plats. Plötsligt blir evangeliets sanningar klara för oss i vårt hjärta. Vårt hemland är himlen. Nu lever vi en längtan efter att få komma dit. Dagens tema för att avsluta detta är påskens vittnen. Johannes och Petrus stod inför stora rådet när de var fängslade strax efter Jesu uppståndelse. Det här livet var så påtagligt inför Jerusalems alla invånare. Det religiösa ledarskapet var förtvivlade. De fängslar Petrus och Johannes och frågar, i vilket namn gör ni det här? Ni har fyllt hela Jerusalems gator med er lärare, med er lära. Och då svarar Petrus frimodigt, vi kan inte tiga med det vi sett och hört. Och när de förmedlar det som de själva har blivit fyllda av, då vidgas livet. Det liv som Gud genom sin ande låter verka. Det var ingen teori, det var ingen teologi för lärjungarna. Och idag är jag, du, vi alla är kallade att i samma kraft, i samma liv, i samma verklighet betjäna dem som vi har omkring oss. Att vi får vara ett påskens vittne för dem som vi möter. Jag tackar dig himmelske Fader för att du i din barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp. Även om vi, Herre, kan lätt fastna i att tänka att det är tankar, teologier, idéer, så är det ett verkligt liv. Därför så kunde blinda se, lama gå, spetälska bli rena, döva höra. Inte bara när du, Jesus, lät det vittnesbördet nå Johannes där han var fängslad. Det var också en konkret verklighet i apostlagärningarna. Och det har varit en konkret verklighet i församlingens liv alla dagar sedan du kom. Herre, tack för att också vi har anförtrotts den underbara verkligheten och det livet. Vi ber för Söråker, för de människor som bor och bygger på den här platsen. De som ännu inte har lärt känna dig. De som kanske i många fall jagar i förtvivlan över att fylla tomrummet i sina hjärtan med upplevelser här och nu. Hjälp oss, Herre, att hitta vägar att nå deras hjärtan och att vi får vittna om dig så att de i tro kan ta emot den gåva av liv som du har att ge alla människor. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.